välkommen till ett program från Radio Maranata. Vi sänder över Stockholm 88 MHz, Örebro 95,3 MHz och Göteborg 94,9 MHz. Jag överlämnar här till programledaren Paulus Eliasson.
Ja, då ska ni vara väldigt varmt välkomna till ännu ett program från Radio Maranata och ännu ett program som handlar om sändebreven, de så kallade sändebreven i Johannes uppenbarelse, där Jesus genom aposteln Johannes talar till sju församlingar i det som vi kallar för mindre Asien. Och det är ju då Berno Widén, Hans Lindelöf och jag, Paulus Eliasson, som samtalar om det här. Och vi har talat tidigare om sändebrevet till Efesus, och förra programmet talade vi om sändebrevet till Smyrna. Och nu ska vi tala om det som, om den församlingen som heter Pergamus eller Pergamon, beroende på om man talar latin eller grekiska. Men den här bibelöversättningen som jag sitter med här, Folkbibeln 2015, säger Pergamon, och jag tänkte jag ska läsa igenom det här sändebrevet, och så får ni komma in med era tankar om vad det här handlar om. Det står så här: och skriv till ängeln för församlingen i Pergamon. Så säger han som har det skarpa tveeggade svärdet: jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn och har inte förnekat tron på mig, inte ens under dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. Men jag har en sak emot dig, att du har några där som håller fast vid Biliams lära, han som lärde Balak att gillra en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avguda offer och var otrogna. På samma sätt har också du några som håller fast vid Nikolaiternas lära. Vänd därför om, annars kommer jag snart till dig och strider mot dem med min muns svärd. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska jag ge av det dolda mannat, och jag ska ge honom en vit sten, och på stenen är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Det är sändebrevet till Pergamon. Hans, vill du kanske börja och ge dina inledande tankar om det här brevet, vad det handlar om?
Ja, det börjar ju som även de övriga breven, de tidigare breven, med att just den här synen Johannes ser i första kapitlet av honom som ser ut som en människoson som går omkring bland de sju gyllene ljusstakarna. Just den här, vad ska vi säga, det som han då ser, det kommer också igen i det här inledande orden. Han hade ju ett, från hans mun utgick ett skarpt tvegat svärd. Och det står så här att skriv till Pergamos församlingsängel, så säger han som har det skarpa tveeggade svärdet. Och det vet vi när vi läser till exempelvis Efesierbrevet om hela Guds vapenrustning. Vad är det? Andens svärd är Guds ord. Det liknas vid ett svärd. Och det är alltså vad det här brevet, vad hälsningen inleds med, understryker att budskapet nu, det är från Gud, det kommer från Gud. Det här är svärdet som går ut från hans mun, som nu träffar, som når adressaten i Pergamos, församlingssändebudet i Pergamos.
Ja, precis. Pergamus var ju en ganska betydelsefull stad på den här tiden. Det finns ju utgrävningar där som visar att den var bebyggd redan 3000 år före Kristus. Men det var ju en sån stad som hamnade lite i händelsernas centrum i alla fall som blev påverkat av både det persiska, det grekiska, det romerska riket, levde under olika då härskare och olika imperier på den här tiden, på den persiska riket på 500-talet och det grekiska riket på, med Alexander den store på 300-talet före Kristus, och sen då under romartiden. Så på aposteln Johannes tid så var ju det här en romersk stad, och den var ju känd då för sina många tempel och altare. Det fanns ju bland annat ett altare till Zeus eller Jupiter som var 36 gånger 34 meter. Det är ett jättestort altare. Och när han börjar det här brevet med att säga, så säger han som det skarpa tvegade svärdet: jag vet var du bor, där som Satan har sin tron. Så är det ju diskuterat då, vad menas med det här att Satan har sin tron där? Och där är många som är eniga om att antagligen så handlar det om den här tronen, som alltså altaret. Det fanns många olika gudar som var representerade i Pergamus. Det är Zeus eller Jupiter som är den store guden eller guden över gudarna. Sen har du Dionysos som är vinguden, för att säga det så. Det fanns ett altare till Afrodite som är kärleks- och fruktbarhetsgudinnan. Till Athene som är Atens gudinna, men också krigets gudinna och visdomens gudinna. Och det fanns flera andra, och så fanns det också det här... här som kallas för Asklepion eller Asklepieion, som var läkekonstens gud, som man hade ett altare till där. Och det här var ju en stad som var ganska präglad av då bland annat den här läkar, både vetenskapen och läkarvidskepelsen och tillbedjan av läkekonstens gud. Och det är ju intressant att Asklepion är ju symboliserad med en orm som vi fortfarande kan se ibland på apotek och olika läkemedelsföretag och sånt, att de använder ormen som en symbol. Och det kommer från den här läkekonstens gud Asklepion, som då tillbas och som hade sitt tempel just här. Och i Bibeln så är ju ormen en tydlig symbol, som också Johannes nämner senare i Johannes uppenbarelse, på Satan, på djävulen. Så det är väl lite oklart just vilket tempel, eller om det är något speciellt som Jesus har i tankarna här när han säger att du bor där som Satan har sin tron, eller om det kan syfta på någonting annat än det här. Men det är helt klart att där i Pergamus, där var det väldigt många olika tempel till olika gudar. Och det måste naturligtvis för kristna som tjänade Gud, som tillbad Jesus, så måste det ha känts som en kraft som liksom hovrade över hela staden, som låg över hela området med de här stora templerna, som man förstod det här är inte annat än en representation av det onda, av mörkret. Och det är ju intressant att se och jämföra med vår tid och vilka slags tempel vi har i vår tid som vi tillber och där människor tillber, och vilka troner som är verksamma idag. Vad säger du, Berno, om inledningen på det här brevet? Och vad är det Jesus vill säga till församlingen?
Först tänker jag på det du talar om, tempel här och altaren som fanns uppresta. Och det var väl ganska typiskt inom kejsarkulten att alla dessa tempel, dels för att hedra kejsaren och för att tillbedja kejsaren, det fanns ju en viss frihet att tillbe var och en sin gud, men ändå måste man också tillbedja kejsaren på det sätt som Rom då bestämde. Och jag tror att det, den prägen fanns också här i Pergamon. Sen, men när jag läser sändebreven så jag tänker så här att det finns ju församlingar idag som har tagit namnet då, Smyrna, Philadelphia, speciellt de två. Men Pergamon, det finns ingen församling som kallar sig för Pergamonförsamlingen eller Laodicea-församlingen. Det är inget namn man tar till sig själv. Men det som ändå är hoppingivande när man läser samtliga sändebreven, även de med den värsta beskrivningen, som här då att jag har det emot dig, det är ändå att det är Herren Jesus Kristus som engagerar sig i församlingen. Det är Jesus som talar till församlingen, och alltså på det sättet är ju inte församlingen övergiven, utan det är det som är hoppingivande, att vi möter ett budskap från Gud till församlingen, och det finns alltså en öppning framåt om man lyssnar vad anden säger, alltså vad Gud säger. Och vi läste tidigare om brevet till Efesus. Och där fanns ju det här budskapet om nikolaiternas gärningar. Och att de hade en fördel att de hatar nikolaiternas gärningar. Men här i Pergamon så ser vi ju då hur man har några hos sig som håller fast vid Bileams lära. Det är väldiga motsatser här. Men budskapet till Efesus, det var vänd om, fast det var ju från att man hade fallit från första kärleken, men här också, vänd därför om. Och just vägen är densamma för båda församlingarna, men fallen är olika så att säga.
Ja, precis. Och den 13:e versen här säger ju att jag vet var du bor, där Satan har sin tron, och dock och du håller fast vid mitt namn och har inte förnekat tron på mig. Att hålla fast vid hans namn och inte förneka tron på honom, alltså på Jesus då. Jag tror att det här, när Bibeln talar om tjänsten som församlingen har just när det gäller att bevara Guds namn, så sätts det ofta i anknytning till prästens tjänst i Gamla testamentet. I Gamla testamentet så var ju prästen bokstavligt talat en bärare av Guds namn, för att han hade en platta på huvudet där det stod Guds egen, eller tillhör Gud, eller helgar åt Herren. Och han var bokstavligt talat en bärare av namnet. Och det här kommer tillbaka många gånger i Johannes uppenbarelse, både det om att Gud har utvalt ett folk, församlingen av alla folk och släkten och stammar och tungomål, att vara präster för honom, att regera tillsammans med honom. Men också, och i anknytning till det, så står det väldigt ofta det här om att bära hans namn, att inte förneka hans namn, att göra ära på hans namn. Och det här har ju en anknytning till det här budordet som säger du ska inte missbruka Herren din Guds namn, eller du ska inte bära, som du, om man översätter det direkt från hebreiska, du ska inte bära Herren din Guds namn i tomhet. Som ju handlar om att ha en tjänst för Gud. Och den här tjänsten hade tydligen den här mannen Antipas. Vi vet inte vem han var, men Jesus kallar honom för min trogne tjänare. Det står, du har inte förnekat tron på mig, inte ens under dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. Och vi vet inte så mycket om Antipas. Vi vet att hans namn betyder mot allt. Kanske var en krånglig person att jobba med, i alla fall för de som var oeniga med honom. Han var mot allt. Och han var ett troget vittne för Herren och han blev mördad där hos er, där Satan bor. Några ansåg det som en tjänst för sin gud att mörda Antipas, mannen som var mot allt i det där samhället. Men Jesus kallar honom för ett troget vittne. Och det är ju intressant. Sen nästa vers talar jag om, som du nämnde här, Berno, om Biliams lära.
Ursäkta, sen, får jag säga något om den där versen också? Nej, fortsätt gärna, men jag vill återvända till den om det är så att du går vidare nu.
Ja, men jag tänkte egentligen fråga dig, Hans, om du får gärna fortsätta här i vers 13 och sen kanske komma in på, jag tänkte på just vad det som handlar om Biliams lära och Nikolaiternas lära, om du vill säga någonting om det också.
Nej, alltså, när det gäller vers 13 här så tycker jag det är verkligen värt att uppmärksamma. Jesus säger om att hålla fast vid hans namn, tro och tron på mig förnekade du icke. Ens på den tid då Antipas, mitt vittne, min trogna, blev dräpt hos er. Jag funderar på att Antipas nämns här, men inte i martyrhistorien, inte i den kristna församlingshistorien. Det finns liksom ingen rapport om honom, vad jag vet. Det är bara här som hans öde, liksom som vi blir informerade om hans öde, om hans martyröde. Och jag tänker då på, alltså, att när Jesus hade sin uppgörelse med de skriftlärda och fariseerna i Matteus evangeliets 23 kapitel och ropa gång på gång, ve er skriftlärda och fariseer. Han säger så här då till slut i vers 34. Se, därför sänder jag till er profeter och vise och skriftlärda. Somliga av dem ska ni dräpa och korsfästa. Och somliga av dem ska ni gissla era synagogor och förfölja ifrån den ena staden till den andra. Och så ska över er komma allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, ända ifrån den rättfärdige Abels blod, det kan vi läsa om i första Mosebok, in till Zakarias Barakias sons blod, hans som ni dräpte mellan templet och altaret. Men om Zakarias Barakias son läser vi inte, mer än att han var profet. Det är den profet som kallas Zakaria. Hans bok omfattar 14 kapitel, men att han blev martyr, det står ingenstans om. Utan det är Jesus endast som lyfter fram honom också. Och det här tycker jag, det har talat till mig. Tänk att det finns sådana som bara Jesus vet om. Tänk att lögnpropagandan kan vara så massiv att man kan... Eller oviljan bara, eller försummelserna att liksom informera om sådana här saker kan innebära att vissa sådana här faktiskt vittnen, de faller fullständigt i glömska till dess han kommer. Och då får vi veta sanningen, så, som han också säger i 10 kapitlet i Matteus. Intet är förborgat som icke ska bli uppenbarat och intet är fördolt som icke ska bli känt. Vad läser vi någonstans i väckelsehistorien eller i martyrhistorien eller om vi kallar det kyrkohistorien om Antipas? Ingenstans. Vi läser om det i uppenbarelseboken. Vad läser vi om Zakaria, att han blev martyr? Ingenstans. Vi läser om det i Matteus evangeliet 23 kapitel. Där står det.
Ja, precis. Jag tänkte på det när jag läste. Ja, jag tänkte på det när jag läste här om dagen i Moseböckerna om de som bar fram offer. Och så tänkte jag att vi satt och läste och vi har också läst hemma på våra bönemöten i första krönikebok, och det är så många namn. Det är så många namn där. Och så tänkte jag att det här är människor som utom Bibeln hade de varit fullständigt okända, men här står det att den här personen, han insatte David för att sjunga i tabernaklet, och den här personen, han blev insatt för att tjäna Gud på det här sättet, och den här personen, han bar fram sitt offer och han offrade det och det. Och det fick mig att tänka på det här som, det är väl, är det inte det är Malaki som säger att det blev upprättat en minnesbok hos Gud, att Gud minns och Gud vet, och för de människorna som lever för honom så finns det en minnesbok med de heligas gärningar som är upptecknad. Och även om det inte är upptecknat här på jorden, så lite som, är det inte en sång som säger det, upptecknad där och på högre ort var liten tjänst som åt Gud jag gjort. Det tycker jag är ganska stort. Du ville säga något här, Berno? Hallå, Berno?
Ja, du tog orden själv.
Okay.
Just det här, alla dessa namn, alla som inte finns i några register. Jag tänker på, ta alla martyrer som vi anar finns idag i Kina, i Nordkorea, som sitter i strafflägren, mördas, de plågas ihjäl för Jesu namns skull, men ingen vet vilka de är. De är helt anonyma för oss människor. Men jag tror helt säkert att det finns noggrant uppskrivet i hos Jesus.
Mm. Ja. Precis. Vers 14, om vi ska fortsätta här, så vers 14 säger att jag har en sak emot dig. Det här har församlingen fått beröm då för att de har hållit fast vid namnet, inte förnekat tron, inte ens då de mötte ett martyrium genom den här brodern. Men jag har en sak emot dig, att du har några där som håller fast vid Biliams lära. Han som lärde Balak att gillra en fälla för Israels barn så att de åt kött från avgudoffer och var otrogna. På samma sätt har du också några som håller fast vid Nikolaiternas lära. Och vi har ju nämnt tidigare när vi talade om Efesus, så nämnde vi någonting om det här med Nikolaiternas lära. Men Hans, kan inte du berätta för oss lite om Bal, det står om Balaam och eller Biliam och Balak och den här historien.
Alltså Biliam, han var ju en profet. Han var en man som hade med Gud att göra så pass mycket att man sa att den han välsignade blev välsignad och den han förbannade blev förbannad. Och det finns uppfattningar om vem Biliam var. När Balak anlitar Biliam, eller Balaam, då säger det är en mycket märklig berättelse. Vi kan läsa om den i fjärde Mosebok. Hur konung, när Israels folk närmar sig Kanans land, då blir ju de folk som bor i Kanans land oroliga. Och till dem hör ju också alltså Moabiterna och Mala, eller förlåt mig, jo det var Moabiterna och Balak. Och Balak vill anlita den här Biliam, den här siaren, för att han ska förbanna Israel. Men Gud griper in och Gud ger ett budskap åt Biliam som definitivt är någonting helt annat än vad Balak hade beställt. Och då är det faktiskt på det sättet att Biliam blir av Gud då uppmanad att bära fram ett profetiskt budskap som verkligen är till Israels förmån. Det handlar om att han välsignar Israel. Balak, konung Balak, blev väldigt upprörd för han hade sagt att Biliam skulle förbanna Israel. Men han gör inte det, han välsignar Israel. Han träder fram ett profetiskt budskap som på sitt sätt inte bara är det är ett storslaget budskap. Det är så vackert. Det har sån skön klang. Men vad är det som gör att Biliam här liksom helt får underkänt? Jo, det var inte bara det att han talade väl, va? Utan det var det han gjorde. Därför att när han hade burit fram det här budskapet, ja då kommer han trots allt att ge ett råd. Det står om Biliams råd här, det står om Biliams råd också i jag tror att det är Petrus som skriver om Biliam i sitt andra brev, att han skulle lägga en stötesten för Israels barn. Och vi kan se i följd av alltså att Biliam har trätt fram, så kommer Moabs döttrar sen springande. Då ska det verkligen bli stort party om man bjuder in Israels söner. Moabs döttrar bjuder in Israels söner till alltså till riktigt lössläppt umgänge då. Och på det sättet så och den här fällan gillrar alltså Biliam. Och man kan fundera över mycket när det gäller Biliam. Alltså det är faktiskt så att han var ju faktiskt inte alls villig när Balak först kallade. Balak sände furstar, men han ville inte komma. Då sände Balak fler furstar, förnämare furstar. Och han skulle överväga. Men då kom Gud till honom. Det verkar inte som, tycker jag, att Biliam har särskilt bråttom. Han verkar ganska motvillig, han verkar motspänd. Ändå så bedömer Juda i sitt lilla korta brev Biliam på det sättet att han störtar sig i villfarelse. Hans karaktär är att han störtar sig i villfarelse. De som följer Biliam på hans väg, de störtar sig i villfarelse. Han är verkligen ett avskräckande exempel. Trots sitt storslagna och riktigt sköna, vackra budskap. Och det här är en varning verkligen alltså, att pröva inte bara orden, va, utan också gärningarna.
Mm. Ja, precis. Och han talar om att Balaams lärare, och så säger Jesus så här: han som lärde Balak att gillra en fälla för Israels barn. Och så säger han, så att de åt kött från avgudaoffer och var otrogna. Och jag tror det här var ju en sån sak som var ivrigt diskuterad i den första församlingen. Vi kan läsa det i Romarbrevet, Korinterbrevet och så vidare, där det handlar om det här: skulle man äta av köttet som fanns i de här hedniska städerna? I Jerusalem så var inte det stora problemet, men i andra städer så var det ett problem, därför att man använde kött i avgudadyrkan, och sen så sålde man det här. Och aposteln Paulus säger att det är inte ett problem egentligen, med mindre man gör det till ett samvetsproblem, så är det inte ett problem, för det här köttet, det är kött, och det är Gud som har skapat det. Det finns inga andra gudar, och även om det skulle finnas andra gudar, så har vi bara en herre och en gud. Och så det är egentligen inte ett problem. Men så fanns det de som uppfattade det här som ett samvetsproblem. Men det verkar som både här och i nästa sändebrev till Thyatira, så handlar det om en förförelse att få människor i församlingen inte bara att äta kött, som man då menade var helt okej, men att man deltar i de här ritualerna som var en del av den tidens kultur. För oss så kanske det hade varit otroligt märkligt att någon hade kommit och sagt att kom och bli med, så ska vi äta kött som ingår i en hednisk ritual och som tillber andra gudar. Men för dem så var det, under hela deras liv hade det varit en naturlig del. Och sen så var det de här, du nämnde Hans om det som Biliam förförde Israels folk med, nämligen de här kvinnorna som bjöd dem in till en fest. Och här var det också en inbjudan till en fest. Det var de här stora orgierna som man hade, och man bjöd in alla och alla skulle vara med. Och det var liksom en slags lojalitet. Dels var det liksom ett erbjudande om en festlighet där man kunde leva ut sina lustar. Men det var också ett sätt att visa sin lojalitet till staden, till gudarna, till imperiet och så vidare. Att man deltog, att man var med på i fåfänglighetens marknad, för att använda Bunyans uttryck. Och det här hade man då tydligen människor i församlingen som menade att låt oss samarbeta, låt oss vara med, låt oss ha en synkretism tillsammans med de här människorna så att vi arbetar tillsammans med dem, så vi inte hamnar utanför samhället och så vidare. Och på ett sätt så kan det ju låta irrelevant därför att vi har inte några tempel som vi förväntas gå till och delta i några orger och några avgudaoffer. Men samtidigt så känns det otroligt relevant, den här frågan, hur ska församlingen förhålla sig till det faktum att vi är, som Jesus säger, i världen men inte av världen. Det tycker jag är väldigt angeläget. Jag vet inte om du, Berno, vill lägga till någonting om de här Biliams lära och Nikolaiternas lära.
Det är det jag tänker spontant på. Det är då Biliams enorma budskap som han förmedlar när han profeterar. Och det är ju, det finns ju till och med en, alltså, profetia om Messias. Om han som skulle komma. Och tänker jag det här att Gud kan ju aldrig ångra sin kallelse eller sin nådegåva. Vi kan fungera i vår tjänst, men ändå vara fel ute då, som Biliam här. Han gick ju fiendens ärende, så att säga. Men ändå hade han den här profetians ande i sig. Och det kan vara svårt att förstå på ett sätt. Hur kan man förmedla ett sånt budskap men samtidigt vara på fel väg? Och det är klart, det finns många exempel också i modern tid som man skulle kunna lyfta fram. Enorma budskap, men personer som man sen ser har helt andra uppsåt och andra mål, så att säga.
Ja, precis. Ja, Biliam är en enigmatisk person. Han är verkligen, man vet inte riktigt vart man har honom i den här, för att det budskapet som han bär fram är så fantastiskt, och så samtidigt så är han ett redskap för att förföra hela folket. Och det kanske var något av det de upplevde där i Pergamus, för att om det var några där som höll fast vid Biliams lära, så är ju det ett slags avslöjande av de här människorna, som då kanske var människor som jag menar, om de hade gått in i församlingen och sagt hej, vi vill att ni ska börja tillbe avgudar, så hade ju församlingen naturligtvis vänt sig emot det. Men att det fanns någonting i det här som kändes så fantastiskt, som kändes så bra, precis som Biliam som bar fram sin profetia som var inspirerad av Gud helt enkelt. Men som där andra delar av det han stod för och det han manifesterade verkligen var någonting som förförde Guds folk.
Men jag måste fråga, det står Biliams lära. Fanns det någon då som sa vi har Biliams lära, eller hur ska man tolka det här? Var Biliams lära något allmänt vedertaget, eller är det själva innehållet som det varnas för?
Alltså det är ju läran, består ju det att han lärde Balak, va? Han lärde Balak att lägga en stötesten. Han gick in för att vara riktigt nyttig där för den makthavaren, och därmed så la han en stötesten för Israel som han först hade välsignat. Då kan man ju fundera på vilket sätt kanske det här på motsvarande sätt kunde ta sig uttryck i Pergamus. Hade man förfallit till att vilja bli nyttiga för makthav? Jesus själv mötte ju den här situationen att en profet blev halshuggen i samband med att han trädde. Det var Johannes döparen, va? Johannes döparen ställde inte alls upp på de värderingar som konungen hade, och han gick emot det. Och då kunde ju liksom det kanske vara, vad ska man säga, för somliga naturligtvis, det var inte Jesus och hans lärjungar där, utan det var ju bara, utan det var ju även andra i Israel, skriftlärd och fariser, som kunde tycka så att nu var Johannes lite fanatisk, nu gick han till överdrift här och så vidare. Antipas hörde definitivt inte till det folket som, ska vi säga, kompromissade. Mm.
När du ställer den här frågan, Berno, om Biliams lära, jag vet inte om vi har några utombibliska vittnesbörd om det här, men det är intressant att se att Petrus kallar det för Biliams väg. Han säger de följer samma väg som Biliam, och Judas kallar det för Biliams villfarelse. Det verkar som att det här var någonting som växte fram och som kanske var aktualiserat i många församlingar, en slags variation eller en förkunnelse som kröp in, som fanns. För att vi vet ju också att det fanns många som skapade läror, och så knöt man det an till en person i historien. Det finns ju till exempel Enoks bok, som ju var en judisk skrift som var skriven lite för Jesu tid, och som också finns refererad till på vissa ställen i Bibeln, inte som skrift men i alla fall som en judisk litteratur. Och vi, med allra största sannolikhet, så är inte Enoks bok skriven av Enok, men det var människor som då knöt an till Enok som person och så utgick ifrån hans liv, hans gärning, det här att han vandrade tillsammans med Gud, och så skapade man en slags värld omkring det. Om man har läst Enoks bok så ser man det ganska tydligt att det är lite, vad ska man säga, fanfiction runt omkring, liksom, hur kan man tänka sig att det var för en man som vandrade i gemenskap med Gud, vad fick han veta och så vidare. Och då är, jag ser inte alls som omöjligt att det kan handla om att man skapade en slags lära och så knöt det an till en profet. Men det kan också vara att, tänker jag, att Jesus här avslöjar det och säger att den här läran som de kommer med, Nikolaiterna, för det är de som nämns i vers 15, och jag misstänker att det hör ihop, Nikolaiternas lära och Biliams lära, att det var en Nikolait kanske någon som hette Nikolaus eller någonting liknande, som då fram, och det var hans lära, men att Jesus avslöjade det som att det här är egentligen Biliams lära. Och det är intressant, för att i nästa sändebrev så kommer ju någonting som kallas för Satans djupheter. Satans djup. Ni har inte lärt känna Satans djupheter som man kallar det. Alltså de kallar det för Satans djup, och då var det väl i den församlingen så fanns det alltså människor som menade sig ha någon slags djupare kunskap, antingen om Satan eller given av Satan, som de då skulle kunna använda på något sätt. Och det är inte omöjligt, tänker jag, att det kan vara någonting liknande här, att man knyter an till en gammaltestamentlig person och menar sig ha någonting av den samma profetiska anden eller vad det kan handla om. Mm. Jag vet inte vad du tänker om det.
Ja, det låter som att det kan vara så.
Det där ska vi titta närmare på när vi kommer dit, Paulus. Absolut.
Ja, men det ska vi göra. Det ska vi göra. Får se hur långt vi hinner här idag. Men sen så kommer det här, ska jag säga, uppmaningen som jag tänkte på det. Det var en som jag läste idag som talar om det här när Jesus och profeterna och här Jesus, i Uppenbarelseboken, när det kommer det här budskapet, omvänd er eller gör bättring eller vänd därför om, så är det för att det känns som att det liksom, jag har alltid tänkt på den typen av budskap som ett slags en profetisk röst som talar med skärpa och som skakar om människan och säger nu, vänd om. Men det finns också någonting väldigt, väldigt hoppfullt. Och jag tror du, Berno, nämnde någonting om det här också tidigare när du talade om det här i inledningen. Att det finns någonting hoppfullt i det här, vänd därför om. Alltså att Gud, att Jesus själv ser att hoppet är inte ute. Det finns en väg tillbaka till det ni hade förr, eller till det som Gud önskar att ni ska ha. Vänd därför om. Annars kommer jag snart till dig och strider mot dem med min muns svärd. Inte mot er egentligen, men mot dem, alltså de som förde fram den här falska läran. Och det är väl verkligen ett hopp att Jesus ska kunna bryta in och strida emot de fiender som församlingen har. Eller vad säger ni?
Ja, det är absolut ett hopp i det här budskapet. Och det här tycker jag vi möter i alla, nästan alla de här omvändelsebudskapen som finns i Bibeln då, i olika sammanhang, så det är förenat med hopp. Det finns ju tillfällen där Bibeln varnar för att inte förhärda sitt hjärta, och det, en förhärdelse leder till att man inte är mottaglig längre. Men här ser vi ändå vänd om. Det är hopp i det.
Ja, precis. Vad säger du, Hans, om vers 16 här?
Ja, se upp lite grann med den versen. Därför att så här låter den. Jag läser 1917. Gör då bättring, var och mycket, så ska jag snart komma över dig. Och ska strida mot dem i min muns värld. Alltså det finns ett alternativ här. Att antingen göra bättring eller, va, så ska han komma. Mm. Och vi skulle kunna tycka att det bästa vore väl att han kom då. Men här vänder sig alltså Jesus till ett ansvarigt vittne, till församlingssändebudet i Pergamus, och uppmanar honom att göra bättring och ta itu med de här oegentligheterna i församlingen. Annars ska han komma. Det är inte alls bättre att han kommer att ta itu med dem. Det är bättre att församlingssändebudet gör det själv. Därför att det är faktiskt ett mycket allvarligt hot här. Om det skulle vara så att Jesus skulle nödgas ta itu med. Vi vet att i det här sammanhanget kan man tänka på tillfällen då alltså församlingstukt utövas av den heliga ande. Och det har varit inte särskilt skonsamt. Det finns några tillfällen här i sändebreven då det, någonting av liknande tongångar. Vi läste exempelvis i sändebudet till Efesus, vi har ju tittat på det. Bättra dig, gör åt dig sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Var om icke, så ska jag komma över dig. Ska jag flytta din ljusstake från dess plats? Ja, men det förstår vi. Det är en varning alltså som direkt är begriplig. Men att det här är inte så lätt kanske att fatta, att det skulle vara det är faktiskt Jesus, Guds son, som talar här, och det honom ska vi faktiskt frukta, älska, men också frukta.
Samtidigt står det ju här då i breven att Jesus säger: jag vet var du bor, jag känner. Alltså, Jesus, han erkänner sig till församlingarna. Men så finns det tillfällen där Jesus säger i evangelierna: jag känner er inte. Det måste ju vara något fruktansvärt att det har gått så långt att Jesus, han, jag vet inte vilka ni är, jag känner er inte. Det finns inget hopp längre.
Det var någon som sa angående det här som står i andra Mosebok om när Gud uppenbarar sig för Mose och han talar till honom och säger och presenterar sig själv: Herren, Herren, en Gud som är långmodig, trofast och alla de här Guds attribut. Och så säger han också: som är sen till vrede. Och det betyder ju inte som aldrig blir vred, utan han säger han är sen till vrede. Och så pratar om en del om det här, jag hörde en podcast där de pratade om det här med Guds vrede, och då sa han som var förkunnaren där, han sa det att det man absolut inte vill ha, det är en Gud som inte bryr sig, alltså en Gud som man inte kan räkna med, som inte reagerar på människans ondska, på vilddjursmentaliteten som finns så många gånger, utan att Gud faktiskt, så länge Gud faktiskt är intresserad av människan, så finns det ett hopp. Vänd om, det är ett hoppfullt budskap. Jag kommer, som du säger Hans, det är en varning, för att antingen så vänder ni om eller så kommer jag. Och då ska jag strida emot dem med min munsvärd. Men det värsta hade ju varit om Jesus hade sagt, jag bryr mig inte vad ni gör. Alltså till Laodicea, och det ska vi komma till senare, så säger jag ska utspy dig ur min mun. Och det är ju någonting med en förlorad närhet, att Gud, att Jesus vänder sig bort ifrån församlingen. Men här finns i alla fall den här längtan efter församlingen, att de ska vända om och om en gemenskap. Men det är klart, det är en som du säger Hans, det är en att älska och det, men en fruktan också inför Gud, och vi tjänar en levande Gud som är en förtärande eld, som Hebreerbrevet talar om. Den sista versen här innehåller en del intressanta ting. Ni får säga vad ni tänker om det här. Det står så här: du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och det är ju en formulering som kommer tillbaka i varje sändebrev. Och så kommer den här talet om den som övervinner, eller den som vinner seger. Det står: den som segrar ska jag ge av det dolda mannat, och jag ska ge honom en vit sten, och på stenet är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Kanske du Hans vill börja och ge dina tankar om vad det här betyder.
Ja, var finner vi det dolda mannat? Det föll manna i öknen, men det var inte särskilt dolt. Det var uppenbart för hela folket. Men något av det här mannat tog ju Mose vara på. Han la det i en kruka och ställde in det i helgedomen. Och det var tillsammans med lagens tavlor då, och även en bokrulle, in i helgedomen där ingen annan än översteprästen fick komma. Jag tänker också på aposteln Paulus som skriver till korintierna om visdom. Och hur det är skillnad mellan denna världens vis och Guds vishet. Men han skriver då till korintierna i andra korintierbrev, eller första korintierbrevets andra kapitel: visdom tala vi dock. Men en visdom som icke tillhör denna tidsålder, inte tillhör denna tidsålders mäkt, i vilkas makt blir till intet. När vi talar Guds fördolda visdom. Det finns ett manna som ligger på marken, som var och en får samla ihop. Men det finns också ett manna i själva helgedomen, som ett vittnesbörd om någonting, alltså att det är något mer med det här manna. Det är något mer med Gud än vi kan fatta. Och jag vet inte riktigt, det hör vi till det som inte är så lätt att klä i ord. Men att få tag i någonting, vi kan till exempelvis läsa i psalm 106 hur Israel fick tag i någonting. Va? När Gud hade fört dem genom Röda havet, då står det: då sjöng det hans lov, då trodde det på hans ord. Men så står det: snart glömde det hans gärningar. Varför? Jo, det förbidade icke hans råd. Men det är alltså någonting mer då med det här Gud har talat till oss. Det är någonting mer med Guds rådslut. Det trodde på hans ord, men det hade ännu inte trängt in i hans rådslut. Det är någonting med det här som det dolda mannat handlar om, tror jag.
Mm. Vad säger du, Berno, om den här versen om mannat och stenen?
Jag blir påmind om när jag var barn, och min farmor hade en burk med mannakorn, som det kallades. Och där fick man ta ett manna då, och det var en bibelvers som då blev väldigt levande när man tog den och läste den. Det var alltid så spännande. Men det som är ett Guds ord som inte är öppet för vem som helst, men som uppenbaras för den som tar emot det. Och budskapet är ju inte för kleti och kreti, som man säger, hur som helst. Det är inte värdelöst och det är inte en allmänning, utan det är ett dyrbart Guds ord, ett dyrbart budskap som vill ta sin boning i oss som också är då bräckliga kärl, och det vill leva dolt i våra liv. Och det är mina första kopplingar. Jag läser om ett dolt manna. Ja. Sen den här stenen då som det är mycket symbolik i det. Hur man använder vita stenar på olika sätt då. De kunde utsiras, de kunde huggas till på ett speciellt sätt och användas som priser. Det kunde användas vid rättegångar också, hör för mig. Om man skulle bli frikänd från något straff, så hade man en vit sten och som symboliserade då här, du är fri.
Mm. Ja, precis. Och jag har hört också att det används vita stenar som ingångsbiljetter. Också det du nämnde här om rättegången, om frihetsbeviset på ett sätt. Andra har talat om det som en ingångsbiljett, att man använder det som det. Att man hade en slags polett eller en liten sten med ett speciellt sigill på som man då använder som ingångsbiljett. Andra har talat om det här som en koppling till prästens den överste prästens kläder, där han hade de här stenarna Urim och Tummim som ju användes för att förstå Guds vilja i olika situationer, där Urim betyder ju ljus, och då har man menat att det var en ljus och en mörk sten som användes där. Men det ligger någonting spännande här. Jag tycker båda era tankar har varit väldigt spännande, och idag i församlingen i Adia så vi har läst Johannes kapitel 6 där Jesus säger jag är livets bröd, där människorna längtade efter att få se Jesus göra brödundret igen. Han hade gjort ett brödunder som var ett tecken på det som skulle komma, men de ville bara hålla fast vid det här tecknet. De ville hålla fast vid det som skulle peka emot honom. Och därför när de kommer till Jesus och säger ni kommer till mig inte därför att ni såg ett tecken, utan därför att ni fick mat att äta och blev mätta. Och så säger han, jag är livets bröd. Jag är det bröd som har kommit ner ifrån himmelen. Det fanns några som sökte efter det yttre, men så fanns det några som sökte efter Jesus själv. Och i den här situationen i Johannes kapitel 6 så är det många människor som går bort ifrån Jesus, som lämnar Jesus. För att han tillfredsställer inte de behov som de själv menade att de hade. Medan lärjungarna som får frågan, vill också ni gå bort? Så svarar de, herre, vem ska vi gå till? Du har det eviga livets ord och vi tror och vi vet att du är Guds helige. Det finns inget alternativ för oss. Vi har fått uppleva det här fördolda livet. Eller som Paulus säger i Kolosserbrevet, ni har ju dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Och så finns det ett väldigt vackert ordspråk i Ordspråksboken kapitel 14. Så står det i vers 10. Hjärtat känner sin egen sorg. En främling kan inte dela dess glädje. Alltså att en människa är ensam i sitt hjärta. Man upplever en ensamhet både i sorgen och i glädjen som man själv har. För att det finns ingen som kan verkligen dela den. Men om vårt liv är dolt med Kristus i Gud. Om vi har fått del av det dolda mannat som är Jesus själv. Som handlar om vem Jesus är, så finns det ett fördolt liv i Kristus där vi kan få del av hans glädje och hans sorg. Få del av inte den här gnosticistiska hemligheten, men verkligen få tränga in. Som du sa, Hans, det är svårt att klä dig i ord, men få tränga in i gemenskapen med Jesus. Få se hans glädje, få se hans sorg och få bli formad i det här mötet. Du är vad du äter, säger folk. Om vi kan få, billigt talat, få äta av det dolda mannat och få uppleva att gemenskap med Gud. Det verkar som att det sista som han vill säga till församlingen i Pergamus, det är den här inbjudan till att bli övervinnare genom att söka sig närmare Gud. Och på den här mannat och stenen handlar om att liksom söka sig mot de verkliga värdena som den här världen inte kan se. Men jag tycker det är helt fantastiskt. Vi ska strax avsluta här. Vår sändning går mot sitt slut. Jag vet inte om ni vill säga några ord till slut här som innan vi avslutar vårt möte.
Ja, det stora. Ja, Hans,
vad har vi för tid att röra oss med nu? Jag tror att det har gått en timme, men det går väl att klippa i kanske. Jag tror att jag är nöjd med det här så långt.
Det stora är ju att det är Jesus som säger: jag ska ge honom en vit sten. Och på den stenen är skrivet ett nytt namn som ingen känner, utom den som får det. Det är oerhört spännande.
Ja, och jag tror vi ska avsluta med de orden här och en förväntan om att få uppleva mer av Jesus och framförallt få ropa ut vårt Maranata, kom Herre Jesus. Och vi önskar alla Radio Maranatas lyssnare Guds rika välsignelse och på återhörande. Om Herren vill och vi får leva, så kommer vi fortsätta att tala nästa gång om sändebrevet till Thyatira. Gud välsigne er. Herrens stora kära barn kommer.